Hej, jag heter Johanna Munkav Rosenskjöld. Jag är arkitekt och vd på Strategisk Arkitektur. Idag har jag pratat med Mustafa om framtidens kontor. Vi har pratat om hybridkontoret, vi har pratat om vad ska man tänka på när man designar kontor. Vi har pratat om ledarskap och mycket annat spännande. Och jag hoppas att du tune in, lyssnar och att du ska gilla det.
Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och tack för att du lyssnar på Urbanistica podcast. Idag har vi en ny story och vi har en fantastisk storyteller. Jag har äran att välkomna dig Johanna till Urbanistica podcast. Hej och varmt, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Tack för att du kom hit. Var det lätt att komma hitta fram eller hur?
Vet du, eftersom vi har ritat det här huset som jag berättade för dig så har jag ganska bra koll på både hur det ser ut och var det ligger. Så
nice. Att,
det gick bra.
Yeah. Är du nöjd med hur vi använder huset och så?
Jag har inte hunnit se så mycket än, men entrén tycker jag känns väldigt välkomnande och härlig. Och jag har ju fått se din arbetsplats också, den kan jag också ge tummen upp på. Nej, det känns bra.
Kul att ha dig här, vi börjar med dig, du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig till våra lyssnare?
Ja, men jag tänkte börja att jag heter Johanna Munk av Rosenskjöld och att jag är arkitekt. Jag är partner och vd på ett bolag som heter Strategisk Arkitektur. Jag har funnits i 30 år och är ungefär 80 personer. Jag är 49 år gammal och om man ska börja från början så kan jag ju...
Precis, take us back in time.
Ja, back in time. Jag är uppvuxen norr om Stockholm. I en syskonskara av 3 systrar, så jag är mellansyra, och i Enebyberg. Och för de som har läst Jonas Gardells En komikers uppväxt så kanske de vet att han bearbetade sin traumatiska uppväxt just i denna lilla håla i Enebyberg. Men jag har inte behövt göra det. Jag hade en bra uppväxt där. Trygg och lugn och...
Vad fint.
Ja. Så att, sorry. Nej, men en annan lite rolig koppling just med Gardell är ju att han lever ihop med en man från Finland och så även jag. Även de har gått i samma skola. Och sen har jag fått reda på att de här kommunerna där vi har vuxit upp i Sverige och Finland är vänkommuner med varandra.
Okay.
Så jag tänker liksom att det är jag och min Kalle och Jonas Gardell och Mark som verkligen har tagit det här till liksom rätt nivå.
Ja, exakt. Hur var du som barn? Var du nyfiken? Var du...
Ja, jag var på, får man nog säga. Jag var framåt. Min stora syra var 3 år äldre och jag såg mycket upp till henne. Jag ville vara mycket som hon. Jag började skolan ett år för tidigt. Jag var väldigt så här, otålig på att komma igång.
Och... Ja. Och vad pluggade du?
Jag pluggade... Efter att jag tog studenten, jag gick musikgymnasium. Jag höll på väldigt, väldigt mycket med musik i mitt liv. Fiol och sång. Så läste jag språk, för det har jag alltid gillat. Franska och ryska läste jag på Stockholms universitet. Och sen började jag det som jag tänkte skulle bli liksom min karriär, juridiken.
Really?
Ja, jättemånga i min släkt som är jurister. Och jag,
så
jag
du är inspirerad? Lätt,
ja, men jag har haft lätt för att läsa, tyckt om att läsa. Liksom. Men efter ett år i Uppsala, som i och för sig var himla kul... Jag fick sånt här liksom lägg, man går för alla köer och var liksom engagerad i nationsliv och sånt där. Så hade jag liksom lite av en kris i mitt liksom 20-åriga liv. Man tyckte att det var stort. Men sådär, är det verkligen det här jag vill hålla på med? Mm. Men där liksom personen jag alltid känt för att läsa, den liksom försvann.
Okej, intressant.
Jag tog mina poäng, men inte liksom... Jag
det var inte kände, med kärlek.
Nej, jag tänkte så här, är det 4 år till av det här? Eller är det helt liv av det här?
Jag orkar inte.
Nej, jag orkar inte riktigt. Jag pratade liksom mycket med min mormor under den perioden. Som älskade liksom konst och var väldigt liksom inriktad åt det hållet. Och började liksom prata om det med arkitektur. Som jag knappt visste vad det var. Hade ingen i min släkt som håller på just med det. Man kunde komma in på lite olika sätt på den tiden när jag sökte, bland annat med betyg.
Ah.
Så det gjorde jag, kom in på betyg.
Så då hade du typ topp?
Jag hade bra right? betyg. Så att, och mina föräldrar, det var liksom, det var lågkonjunktur, det var tidigt 90-tal, det var fastighetskris. Det var ju liksom alla att säga,
vad gör du?
Ja, och men jag gjorde det och jag tänkte lite så här, arkitektlinjen började 2 veckor före andra årets juristlinje skulle börja. Så jag tänkte, jag går 2 veckor och så ser jag om det här är något.
Jag testar.
Ja.
Och vad hände?
Ja, men jag älskade det.
Nice.
Ja, verkligen.
Vad skönt.
Ja.
Men jag hade samma story också, jag började på trafik. Eller järnväg och trafik.
Ja.
Efter ett år, jag hade maxbetyg och så. Hjälpte alla mina klasskamrater med matematik och allt, AutoCAD. Men det var inte med kärlek.
Nej.
Jag orkar inte riktigt. Jag bara, men ska jag hålla på med det här 4 år till? Sen jag bara, nej, jag hoppar av.
Ja.
Men det är också det är lite farligt med att familjen och släktingar har en profession.
Mm.
Då blockerar de. Alltså, de stänger andra dörrar. Till exempel när man är barn. Till exempel för mig, de flesta är läkare eller farmacist och så.
Mm.
Okej, så det blir på default att jag kommer välja detta. Eller typ den här sociala tricket på mig. Okej, men du kanske kan bli också läkare som din kusin eller som din bror.
Ja.
Eller om en familj bara arkitekt och designare. Kanske deras barn får inte möjlighet att upptäcka vad finns. Kanske jurist eller you know, typ annat.
Nej, men precis.
Det är också lite tricky.
Ja, nej, men och sen är det ju så här. De liksom hindrade inte på något sätt. Men de var lite överraskade. Även jag själv var ju lite så där, är det här rätt för mig? Jag har inte liksom den här stora konstnärliga bakgrunden som många arkitekter har. Gått till förberedande konstskolor och jag är gift med en arkitekt. Han har verkligen den så här perfekta bakgrunden, konstskolor, otroligt begåvad, också skitskarp på matte och allt det där.
Nice.
Men jag kommer liksom ändå till insikt under under resten av studierna att man kan vara arkitekt på många sätt och att ha mycket idéer är också en väldig styrka.
Exakt. Finns några som är födda med DNA, med talang, eller hur?
Ja.
Alltså det är, typ, det är som Messi typ,
ja.
Spelar fotboll. Det finns i hans DNA. Of course, man behöver träna och hålla, uppgradera sin talang. Men jag tänker, vissa är födda med sån talang.
Vissa är det. Och samtidigt är det ju fascinerande att vissa människor kan gå runt med talang som aldrig någonsin upptäcks.
Exakt.
Jag tänker på sådana som är så här, liksom savanter inom musik eller... Folk som växer upp i hem, det har inte funnits en klarinett och så visar sig att barnet är liksom, men det är ju väldigt ovanligt. Men man bara hoppas att man ger sina egna barn liksom en öppen plan för att våga testa olika...
Har du barn?
Jag har 2 barn, ja.
Hur gamla är de?
15 och 18.
Okej, har du, vad ska de bli? Har ni börjat snacka?
Ja, men vi snackar, men vi... Det är ju 18-åringen som man pratar mest med och han har vissa kompisar som de är supersäkra på vad de ska. Och han är inte det. Och jag tycker det är helt fine. Jag tänker liksom, man måste kunna vara ung och få testa. Han vet vilka ämnen och så som han gillar mer än andra. Men jag liksom försöker intala honom att det är helt naturligt att vara 18 år och inte veta.
Precis. Man behöver inte ha svaret.
Nej.
Han får testa och upptäcka.
Verkligen.
Ja. Så okej, 5 år, arkitekturskolan, efter examen.
Ja, men, och om jag bara får stanna lite där i skolan, för att jag började den där skolan som jag älskade, KTH, arkitektur i Stockholm.
Of course.
Gick 3 år och så tänkte jag att jag måste använda den här franskan till någonting som jag hade läst på universitetet. Så jag drog på ett utbytesår till Paris.
Nice.
Och det liksom ändrade lite min syn på arkitektur och även utbildningen. För den skolan, den var så annorlunda.
Vilken skola var den?
Jag gick på Belleville i norra Paris. Och den var starkt influerad av en professor som heter Siriani. Som följer Le Corbusiers lära om arkitektur. Och Le Corbusier har ju skrivit liksom regler och hur man ska förhålla sig till arkitektur. Hur ska stå på pelare, de ska ha terrasser, fönsterband, pappa. Och vad jag tyckte var så intressant med den där professorn ändå, det var att han var så tydlig så att de pratade om rätt och fel inom arkitektur.
Okay.
Jag hade aldrig hört det på skolan i Stockholm.
Inte i Sverige.
Nej.
Vi pratade inte så i Sverige.
Alltså det var svårt att komma in på arkitektutbildningen, men nästan omöjligt att inte komma ut, kände jag. Det var så här, när man väl kom in så, det var diffusa krav, för att uttrycka det milt.
Okay.
Medan liksom den där franska var, det gick ju liksom skrönor om den här professorn, att han började blöda näsblod framför först liksom studentprojekt och pratade om att man försökte mörda honom med sin dåliga arkitektur.
Wow.
Det var verkligen något helt annat.
Yeah.
Så att när jag väl hade gått igenom där ett år så kände jag, nej men jag kan inte åka tillbaka till Stockholm, det här funkar inte. Så att jag åkte en sväng till London, jag jobbade lite där.
Okay.
Sen min bästa killkompis på skolan i Paris, det var en finsk arkitektstudent. Så jag tänkte, men jag testar Helsingfors då, jag drar ett år dit också och läser.
Varför ville du inte komma tillbaka?
Nej, men jag kände att det där motståndet som jag fick på de andra skolorna var bra för mig. Jag kände att liksom jag lyfte mig av det.
Mm.
Och så det blev Helsingfors ett år. Jag gick en kurs, återigen för lite så här rationalistiska arkitekter. Mm. Marco Kommonen, en kurs på engelska som heter Public Buildings.
Yeah.
Jag trodde jag skulle hålla på att rita stora offentliga byggnader. Jag gjorde mitt exjobb gjorde sedan en flygplats, inte så stor i och för sig. Men det är lite komiskt att jag har liksom kommit att zooma in på kontor. Men en riktig jackpot i Helsingfors var att jag träffade min man där, som också är arkitekt.
Nice.
Ja,
nice.
Pluggade på samma skola. Så att,
vad heter han?
Det var bra. Han heter Carl, Kalle.
Carl, shout out. Så han är arkitekten, va?
Han är arkitekten. Vi ska bygga ut vårt hus.
Oh,
i
nice.
Mångt och mycket så är han arkitekten. Absolut.
Nice. Så du bestämde att åka tillbaka till Sverige?
Ja, och då var ju konjunkturen något helt annat.
Mm.
Det är ju det smarta med att börja plugga när det är lågkonjunktur. Det kan jag ju säga till alla som funderar på att planera sin man planerar ju inte så. Men om man har möjlighet. Så att 2000 när jag blev färdig arkitekt så fick jag i princip vartenda jobb som jag sökte. Det var väldigt bra konjunktur.
Det var i Stockholm, va?
Det var i Stockholm. Och Kalle hade kommit med mig till Stockholm. Han är finlandssvensk, så vi kom överens om att det var det lättaste att bo här. än att jag skulle lära mig finska. Jag gillar språk, men även jag har gränser för vad jag kan sätta mig in i. Men, och då, jag har liksom sett tillbaka kanske på att det här val av arbetsplats, jag har nog gjort det ganska mycket med magen. Jag var och träffade många, jag fastnade för ett kontor som heter Koncept.
Yes, den är en del av AFRI nu.
Just det, just det. Ja, jag var där i 8 år. Fick båda mina barn under den tiden också. Men kreativt, ungt, kul kontor. Väldigt många fina projekt. Gjorde mycket tävlingar som vi vann en del också.
Men var det fokus mycket på inredning eller arkitekt?
Ja. Vi var husarkitekter, alla utom en. Yeah. En var utbildad inredningsarkitekt, resten husarkitekter. Men vi jobbade liksom nästan bara i den interiöra skalan. Och jag, koncept drevs lite som en reklambyrå. Så man liksom nischades i 3 olika spår.
Mm.
Om man var projekterande, projektledande eller kreativ.
Okay.
Och jag var i det kreativa spåret.
Nice.
Så att när jag väl liksom kom ut därifrån, då kanske jag hade nästa lilla kriser, måste säga. För att det var liksom ändå så här, oj, är det arkitektur som jag egentligen är bäst på?
Okay.
Eller är det mer varumärkestolkning?
Varför får du sån här feelings? Tar du en sån moment of reflection eller är det bara?
Ja, men kanske ändå. Jag tror att när jag liksom står inför att göra byten så måste jag liksom, då måste jag zooma ut totalt.
Hitta tillbaka.
Och hittade tillbaka. Och hittade tillbaka till arkitektur.
Yeah.
Och kände att, jo, det är ju det. Det är ju det. Men liksom att den där kunskapen ändå om målgrupper och varumärkets betydelse. Jag tycker att det har varit en hjälp också sen i att komma in och jobba med att rita arbetsplatser och kontor. Vilket jag först kanske tyckte lät liksom, är det kul? Jag hade hållit på mycket med retail innan, butiker och så.
Men det är intressant för att nu pratar vi mycket också om det här branding.
Ja.
Place branding och så. För jag trodde det här är något
storytelling
typ,
också.
Precis, jag trodde det här är något typ trendy eller något nytt de senaste 10 år. Men det verkar att det var längre än det.
Ja, men jag skulle nog säga att det har varit längre än det. En period så kanske det gick liksom lite väl långt. Det var liksom, det skulle vara storytelling för storytellingens skull. Det skulle liksom bla bla bla, vi hittar en kista och i kistan så ligger ett brev och det brevet handlar om. Så där, jag tror kanske inte man behöver gå sådana omvägar, men att hitta en bärande idé och gärna liksom formulera den i ord eller en mening. Det
kan man säga, det är typ hitta platsens DNA eller skapa?
Ja, absolut, tror jag.
Och efter koncept du började?
Efter koncept så var jag lite roligt nog på det kontoret där jag är vd nu. Jag var på strategisk arkitektur, men inte ens ett år.
Okay.
Jag var där och jobbade med ett retailprojekt. Det var under en tid där det var återigen liksom svängigt i vår bransch.
Mm.
Så att man var glad att man liksom hade ett jobb. Och när jag väl var där så fick jag en fråga från Tengbom Arkitekter.
Mm.
Om jag vill gå in som chef för deras inredningsarkitekter. Och jag är inte inredningsarkitekt själv. Och för alla som inte är i den här branschen så kan vi tycka, men spelar det någon roll? Men det gör det.
Arkitekt.
Det spelar roll. Det spelar stor roll.
De kommer hata dig nu.
Ja,
vad gör du? Husarkitekter.
Husarkitekter.
Kan inte bara hålla er till byggnader.
Precis. Nej, men, och då tänkte jag liksom ändå att dels hon som hade det jobbet före mig, vi hade jobbat ihop på koncept och vi hade precis samma liksom, utbildning och bakgrund. Jag visste att jag liksom kunde mycket om arkitekturen, interiörskalan. Och tyckte också lite att det är ganska fantastiskt ändå, jag hade två barn, att man kan liksom få en fråga om att bli chef. Och
det är stort.
Det är stort.
Mm.
Så att jag tänkte att absolut, jag testade det. Lämnade strategisk i ett otroligt bra samtal med dem. De var också så här, vi tror mycket på dig, vi kan också se den här chefspotentialen i dig eller ledarskapspotentialen i dig, men har kanske inte något erbjudande här och nu på bordet. Ja, det kom ju lite senare.
Efter hur många år?
Efter 8 år igen.
Ja, du gillar så här 8 år.
Ja, tydligen.
Och de ringde upp dig? Eller hur blev det?
På strategisk? Mm. Ja, nej, men jag blev uppringd av en så här rekryteringsperson. Ja.
Nice. Så. Till vd-position.
Ja.
Och nu, hur länge har du jobbat nu?
Nästan 4 år.
Hur känns det?
Alltså jag tycker det känns lite galet att säga det 4 år. Men jag undrar om inte att det är den här pandemin och så som har påverkat. Det känns som att det var några år som man tappade där.
Ja, men det också var tufft att leda.
Eller? Ja, men det har det varit. Det har det varit och jag kom in 2019 var liksom hittills vårt bästa år som vi någonsin har gjort. Ja. Kanske att 2022 blir det allra bästa. Hoppas på det nu.
Hoppas det, ja.
Men 2019 så hade vi en peak. Vi hade ett väldigt, väldigt stort projekt som vi höll på med.
Mm.
Ja, men, fantastiskt år och mycket kunna rekrytera mycket duktiga, roliga personer, bygga företaget. Men också efter det sen, pandemi på det. Som vi ändå trots att har klarat väldigt, väldigt bra.
Nice. Sa ni också upp några arkitekter?
Ja, vi sa upp några.
Mm.
Vi sa upp några byggnadsingenjörer.
Mm. Hur var processen?
Alltså där är jag väldigt tacksam över våra grundare. De jobbar fortfarande i bolaget. Vi är 8 delägare nu. Som sa under det här 2019 när allt gick som tåget.
Mm.
Att liksom, ska vi inte göra en plan för när krisen kommer?
Mm.
Och den krisen vi trodde skulle komma, det var lågkonjunktur. För att den brukar komma
regelbundet
i vår bransch.
Same.
Så att det var en pandemi som skulle komma, det hade vi inte förutsett. Men vi hade liksom förberett oss väldigt väl och kanske en av de sakerna som jag tror mest på inom ledarskap, det handlar ju om kommunikation.
Ja.
Och ihop med jätteduktig kommunikationsansvarig så hade vi liksom lagt en plan. Jag tycker vi var väldigt transparenta och visade hela tiden våra kollegor, så här ligger det till, här är nästa steg. Vi kommer vara klara om 4 veckor med det här.
Yeah.
Sen kommer vi besked om det. Mm. Och så höll vi oss till den planen.
Yeah. Jag tänker ärlig kommunikation faktiskt är själva nyckeln.
Ja.
Ibland det finns kommunikation men det är typ fake.
Ja.
Man berättar inte sanningen. Och plötsligt efter en vecka, okej, nu ser vi upp dig. Eller du vet, nu gör vi det så här.
Ja.
Okej, men varför sa ni inget för 2 månader?
Jag hade en väldigt duktig, rolig vd, Johanna Frelin på Tengbom. Som lärde mig begreppet leadership by mushroom.
Keep
them in the dark and feed them shit. Det är liksom, det är ju, alltså hon pratade ju om det som ett skräckexempel. Och för hon själv är ju jätteduktig kommunikatör. Nej, jag håller med dig.
Mm.
Ärlig kommunikation.
Mm. Men jag tänker att det var också tufft för dig. För du har precis börjat 1 år.
Ja.
Lära känna de som jobbar där, försöka skapa relation, sen pang.
Mm. Nej, men det var det. Det var det. Och sen liksom, kan det ju låta hårt att säga, men som ledare så har ju jag utvecklats av det.
Yeah.
Och vad vi kunde göra sen var att faktiskt erbjuda alla återanställning. För det vände väldigt fort.
Nice.
Så att några kom tillbaka, några gjorde inte. För de har fått jobb på andra ställen.
Mm.
Eller har valt liksom andra fortsättningar på sina karriär.
Fick du ta det här samtalet eller nej? Det var någon annan för att typ säga upp?
Nej, jag tog inte det samtalet med undantag för ett. Så det handlade om den som var närmaste chef.
Ja,
tog
sense.
Samtalet.
Mm.
Men jag tog uppföljande samtal med medarbetare som var oroliga eller som ville berätta om sin... Vi varslade fler än vad vi sa upp.
Okay.
Och det är ju också jättejobbigt. Jag har själv blivit varslad en gång i tiden. Så att jag vet hur det känns.
Okej. Okay. Vad har du lärt dig från pandemi? Hur var det? Alltså att leda. Hur många var ni då?
Vi var kanske ett 60-tal då.
Okay.
Lite drygt. Mm. Mm. Och i slutändan så var vi på 5.
Nu är ni 80, va?
Mm.
Wow.
Mm.
Ni växer upp mycket.
Ja, det gör vi.
Is it good?
Ja, men jag måste ju säga att liksom, jag älskar ju att se det som man jobbar med utvecklas och växa.
Mm.
Men det är ju inte växandet för växandet skull heller. Det måste ske med kvalitet.
Ja. Mm.
Och en av de grejerna som jag är mest stolt över kanske på sista tiden, det är att ha varit med och startat upp affärsområde landskap hos oss.
Ja. Yeah. Bra jobbat.
Ja, men det, jag tycker det har gjort en sån skillnad på hela vår verksamhet.
Mm.
Vi har 6 affärsområden.
Yeah.
Vi jobbar mycket med kommersiella fastigheter. Så vi pratar om fastighetsutveckling, handel, stadsutveckling, bostad, landskap och sen interiörarkitektur. Men jag skulle nog ändå säga att landskap har liksom potential att påverka alla de områden, även det interiöra, som man
det
kanske inte...
Det är sant.
Direkt tänker.
Hur kom ni på själva idén att okej, nu behöver vi starta?
Ja, men det som jag kanske inte sa där, efter några år på Tengbo med den här inredningsdelen, så tyckte min vd då att du verkar kunna få saker att utvecklas och växa. Det var, den gruppen var 8 när jag började med inredningsarkitekter, nästan 50 när jag slutade.
What?
Så att jag fick även ansvar för landskap och för stadsutbildning.
På Tengbo?
Ja.
Tengbo i Stockholm, eller hur?
Ja.
Mm.
Stadsutveckling, ja precis. Och projektledning, och vi hade lite 3D-tag och lite olika. Så allt som inte var husarkitektur egentligen. Och nej, men så att jag fick upp ögonen då för landskapspotential. Mm. Och jag tycker nu, både när vi ska tänka hållbarhet i allt som vi gör, men också att åtminstone om du ska bygga i städer, det är ganska knepiga platser som är kvar att bygga på.
Of course.
Och liksom, det krävs en duktig landskapsarkitekt väldigt tidigt för att också kunna ta hand om, ja men du vet, allt som handlar om dagvatten och barnperspektiv.
Mm.
Och det är mycket grönt.
Nej, men landskapsarkitekterna skapar livet mellan husen faktiskt.
Verkligen,
right?
Klokt sagt. Mm.
Så hur många är landskapsarkitekter?
Landskap är 3.
Mm.
Vi hoppas på snart kunna vara 4.
Nice.
Ja.
Nice. Jag vet att Neira är där, så
ja.
Shout out till Neira.
Ja, oh, Neira. Du känner Neira. Alla känner Neira. Nej, kanske inte.
Nej, men jag försöker få henne till podd.
Ja, men du ska jag peppa.
Ja, yeah. Så
absolut.
När du går tillbaka, säg Neira, nu måste du boka tid med Mustafa.
Ja. Nej, men jag ska göra det. Jag har en fantastisk landskapsgrupp.
Hon
är, Anna, Susan och Neira, ett grymt gäng som
Bra, bra, bra lag eller bra team.
Verkligen.
Nice. Men ni jobbar mycket med kontor, eller hur?
Ja, det gör vi. Och du pratade om DNA innan. Jag skulle säga att det är väl lite strategisk arkitekturs DNA.
Mm.
Det är där vi kommer ifrån. Vi har varit liksom väldigt tidiga och duktiga på att jobba med kontor. Både byggnaderna och interiören.
Mm. Men nu kanske är en bra marknad för er, va?
Ja, men
allt som händer.
Verkligen, verkligen. Allt som händer nu med att frågan om framtidens arbetsplats eller hur man ska jobba, hybridkontoret, det är uppe liksom i styrelserummen, ledningsrummen.
Exakt.
I typ alla organisationer.
Ja, ja, ja. Men vad ser du, vad är kontoret? Är det ett kontor, är det en destination, är det en mötesplats? Vad händer?
Ja, jag tycker lite under covid att det blev liksom lite förenklad diskussion. Att man pratar väldigt mycket om kontoret som en social mötesplats.
Mm.
Och det stämmer ju. Jag menar, alla undersökningar som man har tagit del av på sista tiden, jag vet inte om du har lyssnat på, McKinsey släppte en podd för inte så länge sedan nu som handlar om kontoret. Och de ställer frågan, vad är det som får människor att komma in till kontoret?
Yeah.
Och det enkla svaret är other people. Det är det som gör att folk kommer in på kontoret. Mm. Det andra handlade om att förstå meningen liksom med företaget, meningen med varför man själv är där, meningen med att förstå hur man kopplar till företaget. Och jag tror att det är superviktigt att kommunicera det när man pratar om vad kontoret ska vara framåt.
Ja, yeah. Men vad tycker du, är det fortfarande ett kontor, alltså en arbetsplats eller en mötesplats för oss som jobbar i ett bolag?
Både och. Både och. Jag tänker att den där sociala biten är jätteviktig. Återigen, man lutar sig mot forskning att liksom innovation, det sker i fysiska möten.
Mm.
Utveckling sker i fysiska möten. Så där är kontoret som mötesplats superviktig. Men jag tänker att kontoret ska också kunna stötta fokuserat individuellt arbete.
Mm.
Det där jag tycker att det är lite sådär, det kommer handla så otroligt mycket ett tag om det sociala. Och det är viktigt. Men det finns ju företag som har gått den där vägen att kontoret är till nästan bara för en social mötesplats.
Mer som det individuella, en fest.
Ja, det individuella, det kan man göra hemifrån.
Mm. Vad tycker du?
Nej, jag tror inte riktigt på det. Sen kan inte jag liksom, man får väl se på varje verksamhet.
Precis,
så.
Ja.
Men jag tänker både du och jag vet inte liksom hur du jobbar, men jag har behov av allt på en dag. Och då måste kontoret kunna liksom spegla det.
Mm.
Och det som kontoret har fått underbetyg på, det är ju liksom det här individuella fokuserade arbetet. Att folk säger att nej, men vet du, jag har grejer, jag behöver läsa, jag behöver skriva, jag sitter hemma, jag får mer ro hemma.
Just det, just det. Det är dåligt, va?
Ja, men det är, alltså, ju, det är ju dåligt på det sättet att kontoret inte kan tillhandahålla det.
Ja, exakt. För att nu är det till exempel, många arbetsgivare har inte ställt krav på när ska medarbetare komma. Till exempel här på Afri, att lyssna i min sektion, jag vet inte hur de andra sektioner gör. Men till exempel min chef sa, okej, ni själva bestämmer när ni vill komma och inte komma. Så vi har ingen krav alls.
Nej.
Så vad tycker du? Mina kollegor och andra kontor, de har fått krav. Okej, nu ni ska vara här på måndag, onsdag, fredag. Ni måste.
Mm.
Vad säger du? Ja. Vad är bäst?
Kul, jag var med i ett panelsamtal för någon vecka sedan där just den här frågan kom upp.
Okay.
Jag tycker panelsamtal är som roligast när man tycker olika. Och här tyckte vi faktiskt olika.
Okay.
För jag tycker att det är bra med en tydlighet.
Mm.
Och jag kanske säger det ur ett liksom ledarperspektiv.
Yeah, exactly.
Att jag tycker att det är bra att ge tydlighet till kollegorna. Så här tänker företaget, så här tänker vi om vår verksamhet. Därför tycker vi att det här är viktigt.
Mm.
Samtidigt, så vi har sagt 3-4 dagar på kontoret.
Mm.
Vilket betyder 1-2 dagar hemifrån. Vi har inte gått ut och sagt vilka dagar, liksom supernoga. Vi har sagt situationer där vi vill att man ska vara på kontoret.
Som till exempel?
Inlämningar, tidiga skeden, när du är nyanställd.
Mm.
Liksom några grejer som vi har identifierat att här är det viktigt att vara inne.
Mm.
Men det var någon som sa till mig att liksom leda arkitekter, det är lika svårt som att leda journalister och läkare eller vad de nu sa. Det är liksom individualister, specialister. Jag tror inte på ett ledarskap liksom som så här polisande, utan vi håller inte på att följa upp det här i liksom, är folk inne nu då 3-4 dagar,
just det.
Mer än att vi liksom ser på kontoret att men ganska många är här, eller många är här, och då är vi liksom nöjda med det.
Så ni har inget typ system då man rapporterar eller skriver in sig, jag kommer vara här på tisdag och så, eller
alltså vi har
hur
haft det under pandemin, och jag tror att några grupper kanske fortfarande, men i princip skulle jag säga att de flesta är tillbaka nu, och vi var ett kontor som höll öppet under pandemin också. Vi sitter mitt i stan, Drottninggatan 25, det är liksom vid Sergels torg typ. Många kunde ta sig till kontoret på cykel eller promenera. Många av våra kollegor, vi har jättemånga kollegor med rötter i andra länder. Man kanske bor lite litet eller man har småbarn hemma. Eller kontoret är en viktig del av ens liv. Och det, vi kunde möjliggöra det och samtidigt liksom, tycker jag, hålla det säkert och inte behöva bli poliser.
Of course. Så svaret på den här frågan, ska man bestämma vissa dagar eller ska man bara låta den vara fritt?
Jag tycker att man ska ge en indikation på hur många dagar man förväntar sig att folk ska vara på kontoret.
Men det är inte obligatoriskt, bara, eller?
Alltså det finns ju så här torr parameter i det här, och det är att om medarbetarna väljer att jobba hemma i extremt stor utsträckning, då har man ett arbetsmiljöansvar i hemmet. Och det får väl då ett företag fundera på om man är beredd att ta det eller inte.
Just det.
Så att jag kan mest bara svara för vår egen organisation, yeah. så tycker jag att liksom, vi har gått ut med hur många dagar och vi har gått ut med varför vi tycker att det är viktigt att vara på kontoret.
Mm.
Vi är ett exempel på vilka tillfällen vi tycker att
yeah.
man ska vara på kontoret.
Så varför är det viktigt att vi samlas som medarbetare, som ett team?
Ja, men jag tycker att det var intressant att ta del av. Det har kommit en forskningsrapport som vi har varit med på, min kollega Jonas Falk, något som heter Nybyggarna, som är Atrium Ljungbergs senaste. De gjorde en först, gud vad heter den? Ja, det tappar jag nu. Det får ni googla. men Hybriduniversum, sorry, heter okay. den första, och nu yeah. Nybyggarna. Och det visar ju hon, det finns forskare som har kollat på att hur är det med innovationsgrad?
Mm.
Har den ökat eller minskat under pandemin?
Just det.
Och utifrån vad jag läst så produktiviteten gick egentligen inte ner under covid, men innovationen.
Ah.
Så att jag tror liksom, vill vi vara bolag som utvecklas, innoverar,
leda marknaden,
då är ett fysiskt möte viktigt.
Mm. Ja, det är intressant. Men hur ska vi tänka samtidigt? Många är inte på kontoret. Vi har stora IT-år. Hur kan vi göra om? För att jag tänker att de flesta bolag nu har den här planen. Okej, det nya kontoret. Vad ska vi göra? De kör workshops och så. Vad har du för tips? Vad kan vi göra?
Ja, nej, men det är kul att exemplifiera med något projekt som vi håller på med, tänker jag. Vi har länge jobbat med Nordea och deras kontor in i City. Och där, som vi ritade från början då, en stor matsal som ligger i botten på ett atrium.
Mm.
En sån yta är ju egentligen bara befolkad en gång om dagen när man äter lunch.
En viss tid.
Mm. Och sen står den tom.
Yeah.
Och det är ju inte ett effektivt nyttjande av yta.
Mm.
Så nu har vi liksom tillsammans med dem sett hur kan vi aktivera den där ytan? Hur kan man skapa en coworking på den ytan? Men inte liksom bara med arkitekturen, utan man har också sett över det här materbjudandet. Det är inte bara en lunch en gång om dagen, utan det går att köpa grejer hela dagen som liksom ska, det blir liksom ett helhetskoncept.
Av det är en annan experience.
Det är en annan experience, absolut. Jobba med belysning, jobba med liksom hela, jobba med alla sinnen för att skapa en plats som man verkligen vill gå till. Och sen är ju naturligtvis en parameter också att om de även liksom kopplar fler personer till den arbetsplatsen så blir det ju ett större tryck.
Mm. Så vad ska vi tänka på när vi gör om? Låt oss säga att vi på A4 har en plan att göra om här. Många bolag, jag har många kollegor i branschen som också deras företag håller på med det här. Så vad ska vi tänka på? Alltså sån huvudnycklar.
Ja, vi heter ju strategisk arkitektur av en anledning. Yeah. Vi brukar liksom prata om att vår väg till att förstå eller liksom komma fram till arkitektur, det går genom att vi förstår vad och varför innan vi svarar på hur. Så att man liksom gör en grundig analys i botten. Vi har varit väldigt liksom pionjär. Vi var först ut i Sverige med att rita aktivitetsbaserade kontor. Vi var det första kontoret i Sverige som ritade något som heter Fitwell-certifierat kontor. Där man även tar hänsyn till hur medarbetarna mår, liksom välmåendet, inte bara ekologisk hållbarhet utan mänsklig hållbarhet. Det här kontoret som vi sitter i nu, det var också ett av de första i green building som gjordes, eller det första i Sverige. Så jag tänker liksom att man måste göra en analys innan. Och där har vi enormt bra nyckeltal och vi har använt den här tiden under covid att gå igenom det och titta liksom, vad är det för någonting som ändras om hybrid är liksom det nya normala. Vi har på gång och presenterat verktyg där vi liksom har lite nya nyckeltal och nycklar. För att helt klart så är det faktiskt så att trenden visar på att vi behöver mindre yta. Så utan att kunna liksom någonting om just er så är det ju liksom, har ni tillräcklig densitet här? Finns det möjlighet för er att släppa in andra på något sätt i er verksamhet? Kan man skapa en coworking här? Kan ni hyra ut ytor? Kan man se över ytor som ni har och göra dem mer flexibla för att kunna släppa andra ytor? Det är många saker man kan göra.
Yeah. När ni tittar tillbaka på kontor som ni har ritat, för att jag tänker nu ritar ni med ett annat mindset, eller hur?
Ja.
Och innan ni ritade med en annan mindset. När ni tittar tillbaka, skrattar ni och bara, hur tänkte vi där? För jag förstår att varje tid det finns ett mindset och det finns utmaningar. Så of course det är en stor skillnad.
Och trender.
Men nu när ni tittar bara för skojs skull.
Men en sak som ju är spännande, just i det här fallet, i det här huset du sitter nu, som vi varit med och ritat själva byggnaden. Och att liksom rita en byggnad korrekt från början, med liksom rätt bredd, rätt ljusförhållanden, det är också en väldigt viktig väg i att skapa hållbar arkitektur. En sak, vi tittar mycket tillbaka på projekt och mäter och utvärderar och ser också och går liksom och kollar nyttjandegrad på olika delar för att bättre förstå och göra bättre framåt. Även om jag tror att arkitekter är generellt jättedåliga på det här och det är pinsamt faktiskt att vi borde mycket oftare gå tillbaka och titta på projekt och besöka och lära av dem. Men jag tycker en sak som har kommit in, det är väl delvis en trend, men det har varit speglat ett intresse som vi har på kontoret. Vi hade under en period en tjej som var konsult hos oss som fokuserade på ett fält som heter neurodesign.
Just det.
Det och liksom begrepp som biofili och sånt som har kommit upp väldigt mycket på sista tiden. Och liksom den här förståelsen om hur vår hjärna fungerar och hur vi kan designa med kunskap om hur vår hjärna fungerar. Man kan skapa miljöer som inte triggar stress, eller hur man kanske kan och vill skapa miljöer som triggar liksom olika beteenden.
Mm-hmm.
Hur växtlighet gör att liksom pulsen går ner, hur utsikter gör att människan mår bra och så vidare. Så det är väl saker som jag tror, sedan det här kontoret har ritats, som har liksom adderats på, det räcker inte med att bara få alla nyckeltal rätt och att liksom det är rätt antal stolar och bord, utan att den mänskliga hållbarheten är superviktig att få med.
Är det också när ni ritar, är det också kontext-based? Eller nej, ni har en recipe som ni går med typ på varje projekt, som grundrecipe?
Alltså, jag skulle säga att det finns en process i botten som finns där och som vi jobbar utifrån. Men det är inte one size fits all. No. Det är det verkligen inte.
Mm.
Och jag tror att vi har blivit lite synonyma just det här med att rita mycket kontor med aktivitetsbaserade lösningar. Men vi gör jättemycket annat också. För det kanske inte alls är den lösningen som passar det bolaget som man sitter med.
Aktivitetsbaserat kontor är svaret på typ de flesta kontor i yrken.
Alltså, nu är det ju många som jobbar med det. Yeah. Och sen så är det liksom väldigt kul också. Jag har ju ett liv utanför mitt jobb. Jag spelar jättemycket tennis.
Nice.
Vi satt i bil, jag och två tjejkompisar upp från Båstad där vi har varit och spelat. Och de bara spydde galla över det här med aktivitetsbaserade kontor. Och jag har liksom stor respekt för att det passar inte alla. Och att ibland också de kontoren har kanske inte gjorts med den här riktigt djupa kunskapen om liksom med nyckeltal och siffror och liksom det vi håller på med, det är väldigt Excel-drivet och det är kanske inte så många arkitekter som jobbar så, men vi har liksom hittat en metod i det. Men det som det visar är ju att liksom, du kan ha mycket öppna arbetsplatser, men du behöver också ha rum. Individuella rum där du kan fokusera, där du kan ha teammöten. Vi tittar mycket på liksom det här med agil arbetsplats, hur skapar man den typens arbetsplatser. Vi pratade tidigare om de här atriumundersökningarna, de pratar ju om att det nya efter aktivitetsbaserat är relationsbaserade arkitektkontor. Alla sitter inte i arkitektkontor.
Vad är relation?
Jag tror just att det kommer ner till det här att liksom, siffror och så är all ära. Men det måste finnas liksom den här nerven, kontoret för människan, mötesplatsen. Mycket de sakerna som kommer till. Och sen hela det här som har varit en megatrend på sistone med hälsa, wellness.
Ja. Yeah. Men med de här, du nämnde att om man har en yta, man kanske gör om den eller hyr ut den. Hur ska vi tänka då? Alltså när vi gör om den, vad kan vi ha där? Hur ska vi programmera om den?
Ja, men det beror ju lite på vad ni ser framför er. Men jag tycker ändå att det är spännande det här med coworking som vi etablerar i Nordea som jag nämnde som ett exempel. Jag tror det här med hälsa är liksom att skicka en sån signal kring en bar som ni själva har eller liksom ett ställe där man kan få hämta energi, träffa kollegor. Alla människor behöver bli sedda och bekräftade och det, att kunna skapa det till exempel i en entrésituation eller att öka möjligheterna för det. tror jag är jätteviktigt.
Mm. Så om jag frågar dig, hur ser din drömkontor ut? Du kan nämna 5 element bara.
Mm.
Som gör att det här är ett perfekt kontor. Låt oss säga för dig och för ditt team.
Ja. Vi ska se då. Jag tänker. Men jag tänker att det finns liksom en gammal saying om kontor. Att ljud, ljus och luft, de 3 L:en.
Mm.
De måste liksom vara tillgodosedda. Och det, du kan rita hur fina möbler som helst, men du ska ha en bra miljö med ljud och ljus och luft. Det är en del. Mm. Jag gillar väldigt mycket en sak som vi har på vårt kontor, och det är en sån här gradängtrappa. Det är inte alla kontor som får plats med det, men vi har även testat att göra det i mindre kontor. Liksom att du kan hitta ett annat sätt att sitta på. Du kan möta varandra på ett lite mer avslappnat sätt.
Okay.
Så det behöver kanske inte vara den här trappsittningen, men på något sätt liksom introducera det. Sen det här med att kunna bli sedd och se andra.
Mm.
Liksom ett drömkontor, så kommer du in och får liksom en ganska bra överblick på en gång, tänker jag.
Om vilka som är där, vad jobbar folk med till projekt.
Precis, och få en känsla av pulsen, få en känsla av kontoret och så vidare.
Så det är mer lite öppet landskap somehow?
Ja, men jag tänker lite Vasakronan testade i sitt förra kontor med att ha liksom en barista / receptionist när man kom in. Men liksom att du kommer in till någonting som känns välkomnande och bjussigt.
Ja.
Känns himla viktigt.
Mm, mm.
Jag har sagt 4 nu.
Två till.
Ja, men vi har pratat så mycket om landskap, så jag måste ta in det då. Jag tror på att omge sig med mycket grönt.
Ah.
Det gör någonting för människan verkligen.
Mm, mm.
Och det är någonting som vi jobbar med supermycket i alla våra projekt just nu. Och sen det femte, jag får väl haka till. Det kanske inte låter så roligt, men ett kontor behöver också den här platsen för individuellt fokuserat arbete.
För tillbaka till det här, för jag har sett på LinkedIn att någon som säger but rethink office now, office is a tool, it's not a destination, it's a meeting place. Så det känns att kontoret kanske har tappat sin funktion som kontor. Vad ser du i framtiden? Alltså låt säga kommande 5 år eller 10 år. Har kontoret tappat sin funktion som ett kontor? Eller?
Nej, jag tycker inte det. Jag tänker liksom om man säger så här, behöver vi kontor, ja eller nej? Alltså man skulle kunna säga att nej, vi behöver inte kontor så mycket egentligen. Vi kan jobba väldigt mycket hemifrån, vi kan mötas på andra platser och så vidare. Men återigen, jag kommer tillbaka till det där, det handlar liksom också om man vill åt utveckling, innovation. Då spelar kontoret en jätteviktig roll. Och vi är trots allt sociala människor, sociala djur i botten. Så jag tycker kontoret känns otroligt relevant, och som du sa innan, det är på alla släppar, det pratas om det överallt.
Ja, typ
rätt gjort.
2.0 och det där.
Ja, vi ritade ett kontor till Tele2 för många år sedan och gjorde en mätning före vi gillar mätningar, före och efter. Och då pratade man om frågan om så här, känner du stolthet över ditt nya kontor? Känner du stolthet över att ta dit kollegor och kunder, familj?
Yeah.
Känslan innan de flyttade var 25% stolthet över kontoret.
Oj.
Känslan efter var över 97%.
Nice.
Liksom wow. Ett kontor kan ju verkligen föra med sig så mycket till att man känner liksom ökad stolthet, ökad produktivitet, ökad energi.
Mm, mm. Hur får vi tillbaka, för att många är bekväma med att jobba hemifrån, spara tid, det är lugnt kanske, sen typ det funkar med dator och så, you're fine, och sen du har mer frihet att vara dig själv också.
Mm.
Hur får vi tillbaka de som har blivit bekväma att jobba hemifrån, för det påverkar själva teamet och innovation och det här teamkänsla. Hur attraherar vi tillbaka?
Nej, men dels så tänker jag att vi behöver ju liksom prata om de där frågorna på kontoret.
Okay.
Företaget och organisationen måste ju också kunna tala om vad är nyttan med att vi är här? Öppna till dialog. Kanske liksom bjuda in och ha diskussioner. Mm. Vad är det som saknas? Det finns jättemycket forskning att ta del av också.
Yeah.
Jag nämnt några liksom redan som jag tittar mycket i. Jag tycker den här podden från McKinsey var spännande också. De pratade ju mycket om det här med mood managers. Alltså vi börjar se lite uppväxandet av liksom nya roller.
Mm.
att receptionist eller liksom en allo på ett kontor kanske behöver vara någonting lite mer i framtiden. Mm. Vi kanske måste vara lite bjussigare och liksom skapa den här härliga känslan och skapa ett reason varför man ska komma in.
Yeah. Är inte jobb ett reason? För då ska man till kontoret.
Eller hur? Man skulle ju kunna tycka det. Men jag tänker också liksom att vi har pratat om det mycket på kontoret och jag tror att man får liksom acceptera att hybridarbetande liksom det är det nya normala.
Reality. Yeah.
Ja. Yeah. Och liksom åtminstone för egen del att vara en sån arbetsgivare som bara står och skriker tondöft att alla ska tillbaka 100%. Jag tror inte på det.
No.
Jag menar, även jag ser fördelar av att kunna vara hemma ibland. Så att liksom ta det som en verklighet men samtidigt jobba allt du kan för att kontoret ska vara så härligt och så bjussigt och så välfungerande.
Yeah.
Så att du vill och väljer att komma dit.
Precis, så för de som betalar mycket hyra men de ser inte att deras medarbetare kommer varje dag, kanske bjuda till ett samtal för att förstå hur medarbetare tänker.
Bjuda till ett samtal, men jag tror också om det är så att man ser att vi fyller inte de här lokalerna, ja men downsize lite då.
Mm-hmm.
Och det är ju liksom, det är den stora trenden just nu. Att alla vill minska ytor lite grann.
Mm.
Men att investera lite mer i den ytan man har kvar.
Mm. Och det gör man med dialog först, kanske.
Med dialog, ta in duktiga arkitekter.
Exactly, yeah,
ja. Jag menar, vi jobbar med så otroligt många olika företag och får liksom inblick i.
Det här är intressant att ni har mycket mätbara. Det här gillar vi i Sverige, no?
Ja, men det gör vi. Ingenjörsfolk.
Ja. Sen jag tänkte det här, okej, om kanske hyra ut en del av ytan eller ta in en annan organisation eller bolag, ska man tänka att ta in någon som har samma yrke som oss och säga vi är arkitekter och vi kanske vill hyra ut 50% av kontoret, ska vi ta in ett annat arkitektkontor eller ska vi ta in någon helt annan verksamhet?
Alltså, vi har tagit in en annan verksamhet hos oss och det är 3D-visualisering som vi inte har in-house men som vi har tagit, och det är ju liksom det finns mycket win-win för oss i det.
Mm.
Jag skulle i och för sig kunna tycka att det kunde vara väldigt spännande att ta in någonting annat också. Som liksom ger oss energi på något annat.
Ja.
Men det kan vara frågor om du vet sekretess och tillgång. Mm. Det kan vara liksom saker som kan sätta käppar i hjulet. Alla bolag kanske inte kan göra så.
Mm.
Men man får nog göra sin egen analys av det.
Ja. Yeah. Har ni Sveriges bästa kontor? För att ni är rita kontor.
Har ni hos det? Oss?
Ja.
Yeah. Oj. Vi har ett jättebra kontor, skulle jag säga.
Okay.
Vi har alldeles nyligen tittat över huruvida vi skulle lämna. Mm. Det är dyrt att sitta i city. Vad skulle man få om man flyttar längre ut? Men vi har kommit fram till att vi sitter högst upp. Det är en betongkåk som är påbyggd i 2 glasvåningar.
Nice.
Där vi liksom har ändå fått... Ja, du får komma.
Jag kommer.
Komma till vårt kontor.
Jag kommer,
ja. Vi trivs väldigt, väldigt bra där.
Nice. Vad kommer ni göra om?
Eller vi håller på att göra om en hel del faktiskt redan nu. Vi håller på att byta all belysning till LED-armaturer. Det är både hållbart och den sorts belysningslösning vi hade innan. Det är också en sån sak jag pratar om, ljud, ljus och luft.
Yeah.
Det finns liksom även mycket studier kring det. Vad är en bra synergonomi? Och liksom, det är såna saker som verkligen kan påverka att man får huvudvärk eller inte orkar.
Det gör mycket. Ja. Jag har haft samtal med Annika som jobbar med neuroarchitecture.
Mm.
Och jag bara, what? Du vet, de här jättesmå detaljer som påverkar oss.
Ja. Nej, men där jag har varit på föredrag, de berättar om liksom hur de jobbar med belysning på neonatalavdelningar. Det är helt nyfödda små barn. Födda, för att man liksom har förstått och ser vikten av att ha dämpad belysning och jobba med belysning som en, även i skolor, hur man får upp skolresultat genom att jobba med belysning. Det är helt
sjukt.
Otroligt. Det är sjukt.
Ja, ja. Vad har ni gjort om mer i kontoret?
Så vi har gjort om det. Vi har faktiskt gjort om stora rum till mindre rum. Det där som jag liksom tjatar lite om, individuella, alltså små rum för individuellt fokus.
Okay.
Så man ska kunna gå in och ta teamsmöten och så vidare. Vi har skaffat en sån här podd som man kan hoppa in i. För vi har lite svårt att bygga hur mycket rum som helst heller. Vi har liksom lite begränsade förutsättningar. Vi har gjort möjlighet för fler stå, eller kommer göra mer möjlighet för stå möten. Mm. Så att inte alla mötesrum är på samma sätt, utan att
ja, olika.
Vi är olika människor, vi har olika behov och vissa möten ska gå snabbt och andra långsamt. Ja. Så det är några av de grejerna vi jobbar med just nu.
Men ni behåller kvar annat som ni har?
Vi håller kvar mycket annat, gör vi. Sen är vi på, vi sitter som sagt högt upp i en glaslåda och solen ligger på. Man tror inte att det är sant i det här kylslagna landet, men det kan bli så varmt på kontoret.
Okay.
Så att utvändig solavskärmning, tjoho, det ska vi äntligen, äntligen få. Och det kommer bli klart nu till typ mörkret i november. Då kan vi dra ner persiennen.
Men vad sa du, att ni har tagit in en 3D?
Ja.
Hur räknar ni? Räknar ni per yta eller per arbetsplats? Hur gjorde ni avtalet?
Det är per arbetsplats. Okay. Är det? Ja. Mm.
Och det är typ, okej, ni får 5 arbetsplatser, ni får tillgång till alla de här faciliteterna.
Ja, men precis. Vi har kommit överens om hur skrivare används och liksom uppkoppling till nätet och så vidare.
Mm. Hur har ni hittat dem eller de som har approachat er?
De approachar oss.
Okej.
Okay. Ja. Mm.
För jag tänkte fråga dig, hur ska vi tänka då typ att vara mer att vi delar det? För att vi också är i en sån här fas att vi behöver dela.
Ja.
Men kanske det är lite trust issue. Att vi litar inte riktigt, vi är inte vana med det.
Nej.
Hur ska vi tänka?
Nej, men där tror jag att man får liksom leta efter goda exempel. För att om andra verksamheter får det fungera, då måste ju vi kunna få det fungera också. Vi är i alla fall inte en bank, eller liksom, vi har inte den typens lagkrav på olika sätt. Vi har projekt hos oss som är mer hemliga än annat, och då får man liksom styra det så. Det finns goda exempel att kolla på. Sen tänker jag det här med att dela. Det är ju liksom, om man har en möjlighet att påverka redan från början, alltså när husen ritas. En duktig arkitekt ritar en byggnad så att den går att underindela på många sätt från början. Vi har sådana projekt som vi har ritat där de kommer tillbaka till oss nu. Att, ja, men nu är vi lite intresserade av att släppa yta. Kan ni ta fram de här gamla ritningarna som ni gjorde? Och
nice.
Hur ska vi jobba?
Berätta mer om ett projekt, det är så intressant.
Ja, men 2 projekt som jag gärna nämner är dels kvarteret Polen som är alldeles färdigställt, som är 25 000 kvadratmeter kontor där vi har ritat både byggnaden och insidan.
Mm.
Och det är Tieto Every som är den största hyresgästen där. Den har precis blivit färdigställd i Arenastaden. Jag tycker att det är Arenastadens vackraste byggnad.
Nice.
Folk shout out till mig om det inte är så. Men tegelbyggnad med rundade hörn. Och vad som är så spännande med den, det är att det är simhallar i botten. 5 stycken simbassänger. Som en annan arkitekt har ritat.
Är det den här med en öppning?
Ja,
okej, okay, jag håller med dig då.
Vad kul. Nej, men så det är en annan arkitekt, AIX, som har ritat det. Och beställaren var Solna stad. Vi jobbade åt FABG, ritat de här 25 000, 30 000 kvadratmeterna ovanpå. Och det är ju ett spännande exempel på 3D-fastighetsbildning. Där en kommun kanske inte har råd och möjlighet att bygga kommunal service. Men genom att tänka lite smart, tredimensionellt, så kan man på det här sättet, kommersiell fastighetsutveckling kan vara med och lösa kommunala behov. Vi pratade om det i Almedalen faktiskt. Jag tycker det är ett superspännande exempel.
Och hur var själva processen?
Ganska komplext är det. Man jobbar med något sånt här. Vi var med jättetidigt och var med och liksom definierade idén. Och då är det fantastiskt också att få följa projektet hela vägen till slut. Sen att det blev Tieto Every som flyttade in. De har valt till exempel att gå jättelångt med återbruksbiten. De har återbrukat väldigt, väldigt mycket av inredning. Nästan 100% av inredning som är där kommer från tidigare kontor. Och det är väl verkligen av de 6 affärsområden som vi har, så skulle jag säga att interiörarkitektur är verkligen de som jobbar, eller liksom förflyttningen har varit som starkast inom det fältet kring det här med återbruk och cirkularitet och så vidare.
Ja, men det här är ett supercoolt projekt. Det ligger nära här också.
Ja,
faktiskt,
vi kan gå och titta på det.
Ja. Nästa projekt?
Nästa projekt, projekt som jag har varit väldigt inblandad i, Spendrups nya huvudkontor. Vi var med och flyttade dem från, de satt ganska långt utanför stan, söder om stan, till en byggnad som kallades Gamla Vin och Sprit. Ritad av Cyrillis Johansson, en tegelbyggnad inne vid Vanadisplan ungefär. Och där är liksom en helt annan skala. Om det är över 25 000 kvadrat så är det här några hundra medarbetare, ett familjeföretag, fjärde generationen. Man kommer väldigt nära. De har själva liksom en devis, hela projektet har samlats kring begreppet välkommen in. Och hur man ritar ett kontor som just, och lite roligt liksom i de här tiderna som är nu när man verkligen vill att folk ska komma till kontoret. Hur man skapar ett kontor som ska vara välkomnande, bjussigt, mycket liksom svenska material och kvalitet, deras historia, men också innovativt. Vi har tittat på bordsskivor som är gjorda av liksom helt nya kompositmaterial med material som även återfinns i öl och liksom wow. Att det finns en story i varför man väljer det. Mycket spännande rum som så här sensorikrum och öl- och vinprovning och att liksom deras verksamhet verkligen ska synas från att du tar i handtaget vart du än rör dig i kontoret.
Ja, det är så härligt. Jag tänkte fråga dig vad nu när vi arbetar med kontor typ 2.0
ja.
Vad ska vi undvika?
Nej, men jag tror att man ska undvika att bara tänka. Jag förstår att många bolag behöver tänka effektivisering.
Ja, saving money.
Saving money. Men att också förstå liksom värdet i att satsa på sin personal. Personalen är ju liksom det man har. Det är grundvärdet. Och skapa en miljö för dem. Och det lilla extra. Och om det handlar om att man kapar ytan lite. På det sättet får lite råd. Eller att man jobbar om ens liksom med några delar av lokalen. Jag brukar försöka säga liksom när man jobbar med projekt att vad är det som inte får ändras i det här projektet? Om vi liksom behöver banta, vi behöver spara, vi behöver ändra. Vad är liksom the diamond? Vad är det som måste vara orört? Och kanske satsa lite extra på det.
Vad ska de sluta göra?
Vad ska sluta göra? Ja, men det är väl att bestämma allt för mycket över folks huvuden liksom, och lyssna in, tänker jag, i en del.
Tror du att det kommer någon punkt i tiden, jag vet inte i framtiden, när, men att vi kommer fram till en punkt då kommer aldrig finnas något kontor. Det här kan, jag vet inte, det kan vara om 100 år, 1000 år eller kanske om 10 år. Men tror du att vi kommer, alltså mänskligheten kommer komma till dit?
Alltså när jag har tänkt liksom långt framåt på framtidens kontor så tror jag ju liksom att vi rör oss i en riktning med allt mer teknik. Digitala tvillingar finns redan, avatarer liksom. Det kanske kommer till en sån stund där man behöver inte fysiskt vara på plats. Samtidigt undrar jag om inte liksom den framtida lyxen blir det analoga mötet. Tänk ett möte, du går in och liksom, du har inte ens en bildskärm, det är bara du och jag här nu.
Old school.
Penna och papper.
Jag håller med dig faktiskt. Men vänta, innan vi fortsätter bygga upp den här storyn. Men kommer det finnas eller inte? Eller försvinna?
I min tro så tror jag att mötesplatser kommer finnas.
Okej, så det kommer finnas kontor?
Ja.
Cool. Och på tal om den här med old school och så. Jag tror nu uppskattar många folk att ses på sån coffee shop som är typ klassiska som i Paris, du vet. Inte så high tech och så.
Ja.
Att man saknar den här gamla the old atmosphere.
Ja. Nej, men, och det kan man ju förstå också när man kommer in i vissa kontor där man känner att det är liksom helt själlöst och man inte liksom man är osäker på vad man har kommit in på. Är det en bank eller är det liksom, vad är det här för en verksamhet?
Just det.
Så att få in lite av det. Men jag tror det som arkitekter kämpar med, det är ju liksom också skapa miljöer där man ska åldras. Liksom att du ska inte, ryggen ska inte gå av efter en vecka i det där franska mysiga kaféet. Utan att det ska också finnas funktionella och ergonomiskt riktiga miljöer som någon verkligen har jobbat fram utifrån kunskap.
När ni ritar kontor nu, tänker ni mycket på det här smart office, sensorer, tech-koppling? Eller hur brukar ni göra? Vad har ni för stil?
Nej, men det gör vi. Och sen är det lite som jag var inne på, att de olika kontoren har liksom olika förutsättningar, och är det ett litet kontor så kanske sådana grejer är lite overkill. Och på andra ställen så är det betydligt mer relevant. Men jag tänker att teknik är ju inte liksom någonting man ska jobba mot utan med, tänker jag.
Vad är din favoritkontor?
Oh, 10 000 kronors fråga.
Eller kanske, du kan säga topp 3 eller topp 1. Du bestämmer själv.
Favoritkontor? Nej, men jag tänker, man får väl liksom också lyfta saker som man har jobbat med själv. Hoppas jag. Nej, men jag tycker att det var spännande att jobba med Googles kontor i Stockholm. Jag var med och ritade om det 2 gånger. Jag tycker att det är intressant att se liksom deras verksamhet som de delar upp i liksom utvecklare och sales. Som är 2 ganska olika ytor, olika ljudmiljö, och sen så finns de här jättepåkostade och härliga breakout spaces som man ju har sett publicerat så himla mycket med kanske lite crazy lösningar. Men det är mycket så här biljard och bollhav och grejer. Men att det finns en väldigt liksom stark tanke i varför man bygger kontor på det sättet. Så det tycker jag. Jag har inte varit där själv nu, men jag har sett under pandemin som har ju försökt att liksom bara lusläsa vad nytänkande kontor där ute. De jobbar ju med mycket nu liksom, med testa upplåsbara väggar, testa där som jag pratade om, gradänger, liksom mobila sådana lösningar, campfires, liksom hur man kan samlas lite mer som i cirklar, att folk som är med på länk också liksom blir som en naturlig del av rummet. Den typens lösningar tycker jag faktiskt är väldigt intressanta. Jag tycker att det här Spendrups, jag är jättestolt över det kontoret. Jag tycker att det har blivit väldigt, väldigt fint. Hoppas att de ska trivas bra. För återigen, det är inte för oss som vi har ritat det, men vissa projekt tycker man ju blir ännu lite bättre än andra. Ja. Och det är ett sånt.
Vad tycker du om, var det Google eller Apple som hade typ en sån rund byggnad?
Det är Apple.
Är det Apple? Vad tycker du om den? Typ alltså, en hel stad.
Jag har inte varit där. Jag har bara sett på ritning.
Precis, samma här.
Alltså som så mycket, man kan ju liksom locka så här fantastiska renderingar. Man tycker, wow, vilket projekt. Jag bara undrar lite själv så där hur man rör sig i en sån där donut. Det känns som att vad jag kan om kontor handlar ju liksom mycket om mötesplatser och att en sån kontorsbyggnad. Interaction. Mm. Jag undrar lite hur det blir i en sån byggnad.
Mm. Men vad tycker du om själva idén att man har ett megastort kontor out of the city?
Ja.
Och där har man gym och swimming pool och alla de här faciliteterna. Alltså, är det smart?
En hel del av det som har kommit nu efter pandemin har faktiskt handlat om att gå mot den riktningen. Att kanske skapa mer, som du har ett huvudkontor som ligger norr om stan, så kanske du även har en liten filial söder om stan. Så att medarbetarna, att göra det enklare för medarbetarna. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det, men vi ritar en hel del annat också. Vi har jobbat med NK i massor med år. Och en av våra beställare där, han sa liksom det här med friktion. Att den moderna människan vill liksom inte utsättas för friktion. Man väljer den lätta vägen. Du vet, man sitter med sin mobil och man liksom swipar och tar bort det och sådär. Och där också att, är det tungt att gå in i ett hus? Är det tungt att öppna en dörr? Mm. Det kan vara en anledning till att, jag orkar inte gå, dörren är för tung. Alltså det låter så förenklande. Ja. Men att göra det enklare för medarbetarna. Ett sånt där som du pratar om, kontor utanför stan. Det kan ju funka om man liksom har hittat rätt recept då.
Ja, en anledning.
En anledning, right? Ja.
Vad tycker du att Eifre ska göra med Solna?
Oj.
Det här är ett hus som ni har ritat.
Ja, ja.
Hur ska vi ta den till nästa steg?
Nästa nivå. Och jag skulle ju naturligtvis vilja liksom få studera lite närmare. Men jag tänker just det där att få till ett lite högre tryck. Jag satt ju och väntade lite på dig där nere. Lite glest i entrén när man kommer in. Himla liksom mycket mysiga ytor ändå, får man ändå säga. Så man ser att ni jobbar med det. Hur kan man få till det på ett bättre sätt? är det så att ni inser att ni har överyta, men då bör man ju fundera på, kan vi ta in någonting annat? Finns det någonting som kan vara i gränslandet med er verksamhet? Det kan väl vara några sådana saker. Nu kommer ni få mycket bostäder bredvid, va? Är det inte så?
Ja. Jag vet inte, om några år.
Om några år, ja. Men det är också intressant att fundera på vilka verksamheter kan liksom, om det finns någon korsbefruktning där. Mm. Hur är det? Ni har inte stora parkeringsytor och så, eller?
Vi har under mark.
Under. Mm.
Ja, men det är spännande. Och vad tycker du att det största misstaget som arkitekterna gör när de ritar kontor?
Jag tänker generellt att ett stort misstag som arkitekter gör ibland, det är att fastna lite för mycket i sitt eget ego. att glömma vem det är man jobbar för.
Ah.
Glömma målgruppen.
Okej.
Okay. Ja.
Gör vi det fortfarande?
Jag tror det.
Somehow, ja.
Ja. Mm. Många naturligtvis inte, men jag tänker att en sak som vi kanske inte har pratat så mycket om, jag är tävlingsinriktad. Jag gillar att vinna.
Tennis.
Ja. Mm. Utan att vara någon vidare mästare på den sporten. Jag har hittat den sent i livet och jag tycker det är otroligt roligt. Men
min chef spelar också tennis.
Ja, men
är det en sån här chefsgrej, golf eller tennis?
Det är
en
drog, jag vet inte. Det är så himla roligt. Så länge man håller sig frisk så...
Ja. Så. Men det är utomhus, va? Eller?
Både och. Okay. Jag har faktiskt läst en undersökning om att tennisspelare, det är den sporten där folk lever längst. Det är liksom, really? Det är bra för hjärtat, det är bra för det sociala.
Jag börjar imorgon med tennis.
Tänker, ah, vad kul.
Så du är tävlingsinriktad?
Men jag är tävlingsinriktad, men jag brukar liksom skämtsamt också säga att liksom, jag är lite som en hund samtidigt. Jag behöver typ en boll som man slänger framför mig. Mm. Jag är inte den här långdistanslöparen. Jag önskar att jag vore, men det är jag inte. Så att jag behöver en boll, jag behöver en riktning, jag behöver team, andra människor.
Mm. För ni är en av de ledande kontor i Sverige, kanske i Norden, med att ta kontoret eller the next step.
Ja.
Vad har ni för er? Alltså vad är er agenda eller vilken riktning tar ni den här branschen?
Mm.
Du förstår vad jag menar. You're taking the lead. Så vad vill ni, vad är nästa steg? Vad vill ni gå? Vad är er agenda?
Ja, men nästa steg, vi inblandade i två jättespännande projekt. Ett handlar om en ny certifiering för hållbara inredningar i Sverige. Jag nämnde Google innan. Det är faktiskt det enda projektet som jag har gjort som har en certifiering för insidan. LEED, okay. Interior Commercial Gold, som vi jobbade med där. Det kostar väldigt mycket, så att det är inte så många som väljer att certifiera. Men att hitta en svensk certifiering, som det håller vi på att titta på nu ihop med ett antal andra arkitektkontor. Det är en spännande grej framåt, för jag är övertygad om att vi måste få till mer hållbart i alla led i branschen. Det andra kanske handlar lite om det här som jag ändå varit inne på, det här med det evidensbaserade. Jag tror att det är himla viktigt. Träffa rätt. Man får aldrig glömma liksom det mänskliga och fokuset på människan. Men när vi väl gör saker så ska vi göra det rätt. Och jag tänker att man har inte alla svar på en gång. Det kan ingen ha. Men då kan man jobba liksom i en tydlig process med det. Scenariotänk, testa. Vi har ett projekt nu åt ARK, som ett stort svenskt bolag inom liksom digitalt, som konsoliderar 7 varumärken i en byggnad. Och under den tiden som deras nya kontor skulle bli klart, det är några år vi pratar om, så jobbar vi med olika liksom testlabs och testa grejer i den lokalen som de huserar i tillfälligt.
Så de här två typ huvudpunkter eller element som ni går in med eller som ni vill driva framåt?
Det skulle jag säga. Mm. Sen har vi liksom generellt som bolag, vi tror att vi kan bli mycket större inom landskap. Det känns som ett himla viktigt fält som det kan finnas liksom stora möjligheter inom. Men också faktiskt det med processledning som arkitekter.
Mm.
Att det håller också på att bli allt viktigare. Vi jobbar i en bransch som blir, det dyker upp konsulter lite för allt.
Right.
Och
med olika specialiseringar.
Alla specialiseringar, men liksom vem håller i processen? Och att arkitekter ska våga sätta sig lite mer i förarsätet och leda processen.
Mm. Ja, för att vi pratar mycket om arkitektens roll. Vad de borde göra eller vad har vi för mission och så. Men jag har en fråga bara om kontoret. Vad tycker du om det här pop-up stores och så? På bottenvåningar?
Ja, bra tycker jag.
Bra?
Mm. Ja. Jag tycker faktiskt lite, jag lyssnade på din förra podd. Jag hörde att ni pratade mycket om levande bottenvåningar och sådär. Och jag håller med om vikten av det. Men jag kan ändå bli lite förvånad. Man går genom Stockholm City, det allra senast byggda. Jag tycker inte riktigt att de här bottenvåningarna är omhändertagna. Jag tycker byggnaderna liksom rasar ner i gatan på ett sätt som jag tycker, återigen, vi ska koppla tillbaka till mina gamla studier där, Le Corbusier eller inte, men liksom det här tänket om att bottenvåningen är något eget och bjuda in staden, det finns något viktigt i det och vi kan utveckla och jobba mer med det.
Men det är jätteintressant. Tack så mycket för att you share knowledge and experience med oss. Och nu pratar vi mer om dig. Är du redo?
Ja.
Yes. Så du som är ledare, nämn ett ledarskapsråd som ingen har gett dig, men du önskar att någon har gett dig i början av din karriär. Mm. Ser man så på svenska? Gett?
Ja, yeah. Så kan man säga. Jag var med en superspännande kurs som en professor från Harvard Business School ledde. Han heter Boris Groysberg. Han är en stor idol för mig. Vi fick göra en övning kring ett flygplan som kraschar, det är en sann historia, i Kanadas vildmark. Och så fick man en lista på, de här grejerna finns. Det finns tältduk, det finns det här, det finns lite en tändstisk ask och någon flaska whisky och allt vad det var. Så fick vi göra det som individer, ranka liksom, vilken grej är viktigast att ha med? Och vad ska man göra? Ska man ge sig av? Ska man stanna? Och så.
Yeah.
Det var jag, vdn på White och lite allmänna som är i det där. Jag tyckte att alla såg väldigt smarta ut runt bordet. Satt där och liksom gjorde min lista. Och det visade sig att vi gjorde den första övningen individuellt och sen gjorde vi den i grupp.
Okay.
Alla runt bordet fick bättre resultat som grupp än som individ. Och det tänker jag så här, en sån där liksom ögonöppnande, det är så här klyscha liksom, kanske med laget före jaget och kollektiv intelligens, men att det är sant. Och att som ung ledare så kanske man liksom har bilden av att man ska vara så duktig och klara allt själv. Och jag har liksom gått i den fällan massa gånger också. Men det rådet kanske någon lite tydligare hade kunnat ge mig, att tro på kraften i liksom det gemensamma.
Så till våra lyssnare, vad blir ditt råd?
Rådet blir att tro inte att du kan göra allt själv, utan ta hjälp och inse kraften i att göra det gemensamt.
Ska också lita på andra,
ja,
helt enkelt.
Ja, verkligen. Mm. Och att de gör det bättre.
Ja. Yeah. Nice. Och nästa fråga, nämn ett ledarskapsråd som någon har gett dig, men under tiden du upptäckte att den var typ ren bullshit. Och du önskar att den här personen har inte sagt det.
Nej, men och jag vet inte om det är så här ledarskapsråd riktigt, men jag hade en så helt sanslös upplevelse. Jag skulle gå in och presentera för en generaldirektör på ett stort svenskt verk.
Okay.
Och precis när vi står där och liksom man är lite nervös och så, så säger liksom den som jag jobbar åt, du, jag ska bara ge dig tips här innan vi går in. Säg inte emot honom. Och jag funderat på det, att ha den typens ledarskap där folk inte ska säga emot. Det är helt galet.
Oh my god.
Ja.
Men har du lyssnat på det här rådet?
Att inte säga emot?
Ja, ja, ja.
Gud, jag minns inte det där mötet i detalj. Jag vet att jag blev så jädra paff över den där kommentaren. Gudskelov tror jag faktiskt att vi tyckte ganska lika i mötet. Så det, det kom inte liksom till kritan riktigt. Men jag tror att jag hade sagt emot om jag hade känt att jag var.
Vad har du för ledarskapsstil? Hur leder du?
Men jag har pratat om det redan lite det här. Mellan barn. Liksom, jag gillar teamet. Att jobba med människor, det ger mig energi. Det gör det verkligen. Mm. Och samtidigt tänker jag att nej, men just det där att få andra att växa och be om hjälp med någonting och så lämna någon tillbaka någonting och ha gjort det bättre än vad man själv har kunnat. Det finns ju ingenting som ger en större glädje, tycker jag.
Jag märkte här att i Sverige är vi ofta det här att det är kollektivt, att vi lyssnar först, samlar underlag, sen fattar vi ett beslut. Men i vissa fall det blir det kollektiva som bestämmer. Så typ ledaren blir mer som en koordinator för att bara samla synpunkter och that's it. Den ger ingen egen touch.
Nej.
Om du förstår vad jag menar. Det blir inte en riktig ledare som leder det här teamet. Det är mer att okej, nu samlar vi in synpunkter, gör en summering och that's it. I min värld, det här är ingen ledare längre. Det är typ någon som koordinerar eller så.
Mm.
Hur leder du? Vad har du för själva ledarens roll?
Nej, men jag tar nog ganska mycket plats. Jag tycker om att stå på scen och synas och prata. Så att det kan nog vara en kritik eller liksom någonting som jag fått liksom påminna mig om att släppa fram andra. Men jag tror, men vi har pratat om liksom svåra tider och så också. En ledare måste klara att fatta beslut. Det måste fram beslut. Jag pratar mycket om det här engagerande och så vidare. Men du måste också våga fatta beslut. Sen kan du göra fel också. Och så kan du gå ut med det och säga att där blev inte riktigt som vi tänkte. Så nu får vi testa nytt. Vi gör om.
Vad har du lärt dig från covid? För den här frågan jag ställde i början. Jag tror inte vi gick in riktigt i svaren. Vad har du lärt dig?
Nej, men jag tycker vi har lärt oss jättemycket liksom, faktiskt så som det som vi sitter och pratar om här idag, det här med hybridarbetet, den här tekniska framstegen som har skett, hur man kan hålla möten. Men jag hade inte kunnat drömma om att ha ett ledningsgruppsmöte hemifrån innan, men det går ju det också.
Yeah.
Och jag tänker liksom, livet finns däremellan och ibland behöver folk av olika anledningar liksom. Och det funkar oftast. Så att, nej, jag tycker att vi har lärt oss mycket av det här och säkert förflyttat oss bra mycket snabbare på några år här nu än vad vi hade gjort utan covid.
Är du också bra på att leda digitalt som du gör fysiskt?
Oj, gud. Ja, du får ta hit någon av mina kollegor här. Ta hit
Naira.
Få domen. Jag brukar säga själv att jag är nog liksom ingen så här digital liksom frontperson, men jag inser vikten av det. Så att jag har pushat vårt kontor och tagit ganska många kliv i den riktningen och gör det fortfarande. Jag tror till exempel parametrisk design, det är bara embrace. Det är bara på. Jag fick precis, jag satt och kollade mejlen här innan vi kliv in, liksom någon som vill ha att vi ska skaffa licens till något annat program för att göra renderingar och vad det nu är. Jag kan ju förstå den som måste hantera allt det här hos oss. Det blir mycket att hålla reda på, många program och så vidare. Samtidigt, det är liksom, det är den nya verkligheten. Vi har ganska många kanaler och jag till exempel tycker det är så jobbigt med mejl. Jag får miljarders mejl hela tiden.
Ah.
Jag älskar det här med liksom chatt och så vidare. Det är snabbare.
Jag hade faktiskt på AFRIN och sån workshop, hur kan vi minimera antal mail som vi får per dag?
Oh, den kursen borde jag gå.
Ja, så det är sjukt. Alltså hur ett mail påverkar oss och när någon svarar hur det påverkar och vilka samtal ska vi ta via mail, vilka ska vi ta via mobil, vilka ska vi ta via Teams. Men man ser, alltså det här med mail, det är katastrof om man bara
kör. Och om man ser återigen till sina barn så är de lite så här, mail, det är ju inte, jag får verkligen påminna om att säga, men kolla, skulle du inte fått något från Trafikverket typ, eller vad det nu är liksom, att de måste hålla lite koll ändå.
Ja, yeah, ja. Yeah. Svarar du på mail direkt eller du låter
direkt
dem?
Direkt.
Okej, that's good.
Ja.
Yeah, yeah.
Men, ja, good or bad, men liksom,
nej, men man ska,
mailen jagar mig.
När jag har sett på TikTok en person som pratar mycket om de här communication. Alltså det här är det bästa som du kan göra för dig och för de andra, är att när du läser ett mail, agera direkt. Låt inte den vänta. Två frågor till. bad and good. Så du ska nämna något som du har gjort i din karriär och du är superstolt över. Du ska nämna något som du har gjort i karriären men du typ vad säger man på sig? Ångrar.
Mm. Någonting som jag är jättestolt över. Jag tänker att det kanske inte blir ett av de största projekten då. För du tänker på projekt eller?
Du bestämmer själv.
Det som jag är allra stoltast över det är min familj. Jag har ett 20-årigt äktenskap som fortfarande liksom är vid liv. Och vi har två fina barn som håller på att växa upp och kloka värderingar. Det är min största bedrift, verkligen.
Och karriärmässigt?
Karriärmässigt, nej men jag är otroligt glad över det jobbet som jag har idag. Jag tycker att det här är det roligaste jobbet som jag har haft.
Yeah.
Hittills.
Super fancy.
Så det är fancy, vet jag inte om det. Men det är roligt och stimulerande. Och det är liksom samarbete med duktiga kollegor som får det. Och de här roliga projekten som man gör.
Ja. Yeah. Något som du har gjort i din karriär som du ångrar dig nu när du tittar tillbaka?
Jag tänkte ju ett tag att den där liksom juristgrejen, det var ju tokigt. Det var ju ett misslyckande. Eller det var liksom, det blev inte som jag tänkte. Och samtidigt, nu den här rollen som jag har, det är inte fel att ha suttit och läst 40 poäng avtalsrätt och vad det nu är. Liksom det har inte varit bortkastat.
Ja, jag förstår.
Jag tänker liksom på en annan magnitud, men liksom en superinspirerande sån berättelse. Det är ju det här, har du sett Steve Jobs avgångstal för Stanford University, typ 15 år gammalt, när han pratar liksom om connecting the dots, att någonting i livet som ser ut har varit väldigt apart, typ hans studier i kalligrafi, allt vad han nu höll på och gjorde inte klart universitetsstudier, hur det liksom ändå har lett honom framåt, inga liknelser i övrigt, men jag kan tänka ändå så här, när man ser tillbaka så att de där olika grejerna.
Det finns
en mening och någonstans så leder det ändå.
Men jag tror det finns mening om man gör mening av den. Right?
Ja,
right?
Ja.
Eller? Vad tycker du?
Jo.
Så dina hobbies, för nästa fråga handlar om din fritid och dina hobbies och work-life balance. Du berättade att du spelar mycket tennis.
Mm.
När började du?
Men jag var över 40. Och gud, ja, du frågade om vad man är stolt över. Alltså jag tog körkort jättesent i livet och jag kan egentligen inte förklara vad det beror på. Någon form av total lathet i kombination med att, jag vet inte, jag tyckte inte att jag behövde det riktigt. Men sen bestämde vi oss för att köpa hus och flytta ut från stan och då var det bara point of no return, det här går inte. Då tog jag körkort på en månad. Jag liksom bara tryckte igenom det där. Jag läste teorin på en helg. Jag läser snabbt, superpower, men det är en bra egenskap som jag har haft,
yeah.
Eller kan läsa fort. Och sen glömmer jag tyvärr ganska fort också. Men så att, nej men tennis, sjunger. Ja.
Ah, really?
Ja.
Nice.
Har kunnat spela fiol, det är rätt knackigt nu för tiden. Jag är med både i en bokklubb och en bioklubb.
Bioklubb?
Ja.
Vad är bioklubb då?
Bioklubb, vi var där i tisdags. Ja, men då är det en som väljer en film.
Yeah.
Och så kommer man dit och så kollar man på film ihop och sen så käkar vi middag och så snackar vi om filmen.
Really?
Mm.
Wow. Alltså går ni till bio?
Vi går till bio. Bio. Ja.
Oh, nice.
Och när det var pandemi så såg vi det, då skickar man ut så här länk.
Yeah.
Kolla på det här. Det är inte samma grej.
Nej, det är snart. Det här är första gången jag hör att det finns en bioklubb.
Ah.
Och vilka är med i sån här klubb? Eller hur?
Det är ett gäng tjejer som, jag kände inte alla, men jag kände några. En tjej jag lärt känna genom så här mammagrupp. Vi blev ihop,
tussade nice.
Liksom. Vi hade barn som var lika gamla och lärt känna varandra så.
Bioklubb.
Ja.
Ja,
så vi kommer från ganska, liksom vi har olika yrken och sådär. Nu pratar vi om att ta det här liksom till nästa nivå, kanske åka på någon filmfestival ihop. Det var väldigt roligt.
Ja, jag älskar när folk, jag älskar det här. Men
man måste liksom ta det ett steg till.
Next level. Ja. Speciellt om du är med i gruppen. Du bara,
eller hur?
Nu ska vi växa, nu ska vi göra det.
Precis, Sundance. Vi måste över till USA. Nej, jag vet inte. Vi får se.
Ja, nice. Och hur hittar du work-life balance?
Ärligt talat så är jag inte helt säker på att jag hittar den faktiskt. Jag jobbar rätt mycket. Men jag tycker också mycket om mitt jobb. Men alla de där aktiviteterna som jag håller på med. Du kan inte hålla på att tänka på jobbet när du spelar tennis. För då går det inte bra. Så att, det är liksom mitt sätt att, förutom familj.
Hur är det när du spelar tennis? Alltså du är bara inne i spelet. Du glömmer bort allt annat.
Ja, jag tycker det.
Okay.
Det är nog därför jag liksom tycker att det är så himla roligt.
Mm.
Och som sagt, jag började för, 5-6 år sedan.
Wow.
Så man är på den nivån som man förtjänar. Det är helt otroligt frustrerande att det kan vara så svårt att slå en decent forehand.
Jag connectar dig med min chef. Nu kanske ni spelar.
Kan du göra. Ja. Absolut. Ja, jag fuskat lite i paddel också. Det är ju värsta sån här mellanchefsgrejen. Jag vet det. Men det är roligt.
Vadå?
Men tennis är roligare.
Ja. Så work-life balance, du har ingen tydlig gräns och så?
Nej, alltså vi har försökt, eller vi har haft på kontoret har vi haft meditation. Jag införde det, så här mindfulness, övning i det. Och jag tror väldigt många uppfattar mig som en lugn person. Jag är lugn, men jag har svårt att stilla tankarna. Så att jag skulle nog hålla på mer med mindfulness än vad jag gör.
Okay.
Testa yoga ibland, så, men inte så ofta.
Är du workaholic?
Nej. Det tycker jag inte att jag är.
När börjar dagen? Vad är din rutin? Hur börjar din dag?
På sista tiden så har min dag börjat med träning faktiskt. Jag har kommit med i ett litet gäng där vi går och tränar upp på morgnarna.
Vilken tid vaknar du?
Då vaknar vi före 6. För vi går hemifrån 6.
Oh my god. Okay.
Och så går vi till gymmet, så tränar vi typ 45 minuter och så promenerar vi tillbaka. Men sen är man så redo för dagen.
Ja. Sen du åker till kontoret?
Ja.
Hur ofta är du där, by the way?
Nej, men det, jag tycker mina veckor är inte liksom riktigt den andra lik. Men jag försöker vara inne i princip varje dag. Och ibland så är det någon dag hemifrån eller att man är iväg på någonting.
Och efter jobbet blir det tennis eller bokklubb eller bio?
Eller kör eller så.
Ja. Och hemma, vad blir det ikväll? Vad gör?
Ikväll ska jag träffa mina systrar och min mamma.
Nice.
Ja, min mamma hittar på någonting, vi kallar oss fyrklöver. Så ses vi, mamma och 3 döttrar.
Ni har det bra sådana branding.
Ja. Nej, men det ska bli kul. Min syster har byggt hus. Och,
nice. Ut. Nu är vi sista delen av samtalet eller avsnittet. Och jag har 3 frågor till dig.
Mm.
Jag kommer filma den andra, om det är okej för dig.
Okej.
Ja, jag kommer lägga upp Instagram.
Absolut.
Yes. Så första frågan handlar om, du ger medskick till ditt team.
Mm.
Vad är ditt medskick till dem?
Mitt medskick, tänker jag, är att de ska hjälpa mig att bli bättre. Den här insikten om att man blir bättre tillsammans. Jag har förmånen att leda ett företag med massa fantastiska och smarta individer som kompletterar mig. Men jag är också en person som har väldigt mycket omkring mig. Och jag är inte riktigt en person som har riktigt möjlighet att gå runt och känna in och känna av och vara liksom en mindreader. Och på något sätt tänker jag också lite det här, vi är vuxna människor. Så att jag behöver ibland lite att folk hjälper mig genom att liksom hugga tag i mig och säga som det är. Var lite tydliga.
Så Johanna, ge 3 medskick till alla som lyssnar på dig.
3 medskick. Då börjar jag med ett råd som jag fick av min kloka finska svärmor. När jag gifte mig, som hon sa, att uppriktigt mena varandra väl. Och jag har funderat ganska mycket på det där. Och ju äldre jag blir, desto mer förstår jag verkligen värdet i det. Att liksom inte ägna tid åt att försöka medvetet lägga krokben för varandra och liksom hålla på och konspirera, utan börja liksom med uppriktigt mena varandra väl och börja därifrån. Det är det första. Det andra är ett favorituttryck just nu som är keep it simple stupid. Jag gillar verkligen det uttrycket, att inte överkomplicera, utan kom fram till vad vi ska göra och så gör vi det. Och det tredje rådet, tänker jag, handlar om hållbarhet. Att verkligen i alla val som man gör försöka välja det mest hållbara valet. Vi kommer behöva stå till svars i framtiden för de val vi har gjort. Så.
Jag håller med dig faktiskt. Superintressant. Och sista frågan blir du som ställer den till oss. Nu är det din tur. Vad är din fråga till oss som lyssnar på dig?
Min fråga är så här. Det finns en stor oro ute på många arbetsplatser kring att inte ha en egen arbetsplats och det här med hybridlösningar och att det kanske gör att man inte möter sina kollegor, vilket minskar förutsättningar för gemensamt lärande och utvecklande. Och hur gärna man än vill att arkitektur ska vara svaret på allt, så kokar de här frågorna ner i frågan om ledarskap för mig. Så min fråga, eller det som jag tycker man kan reflektera över, handlar om vilket ledarskap kommer krävas på framtidens arbetsplats snarare än hur den är designad.
Mm. Stort tack Johanna för att du...
Tack för att jag fick komma.
...tog din tid och kom hit och ett riktigt intressant samtal. Inte bara för mig, jag tänker för alla som kommer lyssna på dig, speciellt om du vet kontor 2.0, vad kommer vi göra? Så tack så jättemycket.
Tack.